Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Men då sitter hon och har ett sår på sin underarm som pulserar. Och det är så jävla äckligt för man ser att det kommer upp var. Det kommer upp var. De bara ser.
Man ser hans mäktiga hakan. Han stoppar den där skeden in i munnen.
Jag tror vi får avbryta nu. Jag tror att David spyr snart.
Det är så jävla vidrigt.
Två män. En podcast. Tillsammans tar de en tidsmaskin tillbaka till det ljuva 80- och 90-talet. Och det blir minst sagt något kajko. Mina damer och herrar, jag ger er Retro Bonanza.
Hjärtligt välkomna ska ni vara återigen till vår nostalgiska vinterspecial som vi då har döpt till Retro Bonanza. Vi är något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer att kittla din nostalgiska nerv och go down that memory lane och reminisa back in the day som man brukar säga. Jag heter David, jag kallas för Davva och hade jag varit Han Solo i Star Wars i det här fallet så är personen mitt emot mig min trogne återigen wingman Chewbacca. Där sitter ni då i alla fall. My partner in crime, Brutti. Hej Brutti.
Hej.
Man kan tro att det är bara du och jag i denna årtusende falken här. Men vi har också med oss vår filmmästare av rang. Vi har vetenskapsmannen. Man skulle kunna säga att han är lite av filmernas Yoda. Här har vi då David Oskarsson.
Like films I do.
Välkommen tillbaka. Hej David.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Nu gjorde inte jag en applåd och en tuta.
Nej.
Det måste jag göra. En applåd och en tuta till alla oss då.
Yes.
Ja, vi kände ju här nu. Jag och Brutti rappade av ett avsnitt emellan och pratade godiset vi minns då från 80- och 90-talet. Men vi var ju inte klara riktigt med filmerna vi minns del 1 här nu då. Som du som lyssnar inte har hunnit lyssna på filmerna vi minns del 1.
Stoppa nu. Gå tillbaka och lyssna på del 1. För där. Annars kommer du inte hänga med.
Exakt. Kan du sammanfatta det här David, vad vi pratade om bara lite fort?
Vi pratade lite om videobutiker, vi pratade om movieboxar. Jag berättade att jag har jobbat i en videobutik. Jag gav ett kort referat till vad filmvetenskap innebär. Och sen så kom vi in på 80-talet och vi pratade om 80-talets actionfilmer. Och så ska vi prata om något annat.
Ja, det hörs att du var med i det avsnittet.
Ja, tur.
Nej, men så vi hann täcka lite grann när det kom till actionfilmer på 80-talet. Det här med hur män porträtterades. Så att det var lite sexigt med lite hårddankade snutar och så vidare. Och lite, ja, sexismen var ju så där i, den var ju skyhög i de filmerna. Mm. Inte en enda film uppfyllde Bechdel-testet som man brukar säga då.
Nej.
Det fick de.
Det är knappt som gör idag.
Nej, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Men jag tänker att vi ska inte vara så långrandiga här nu i introduktionen, utan jag tänker att vi djupdyker ännu en gång i de här filmerna som vi minns. Ja, Brutte, jag ska låta dig utbrista vilken kategori vi ska ta upp nu som jag har sett fram emot att prata om med er två boys. Brutte, take it away.
Sci-fi.
Ja, vi ska alltså prata sci-fi nu, hörni. Action är redan avrappat, men sci-fi, här vill jag höra lite från dig David. Har du koll på sci-fi filmer och så? Är det alltså, någon favorit?
Sci-fi står för science fiction.
Han har koll.
Han har koll. Applåden tutar där. Ja, det är bra. Tack för
det. Det är en genre som jag uppskattar väldigt mycket. Ja, som Brutti tidigare sa också, att 80-talet är ju faktiskt ett rätt bra decennium för science fiction-film.
Det var ju så himla intressant där med tanke på att första Star Wars-filmen kom när?
77, va?
Ja. 77, George Lucas då.
Första Alien kom 78.
Ja. Mm. Så i slutet av 70-talet där och in på sen 80-talet så var det ju sci-fi-filmer som florerade ut i bara fan.
Mm. Om jag inte minns helt fel så är väl Blade Runner från 82 också.
Mm. Så pass till och med. Så här började då alltså människorna, vi ville veta lite mer om framtiden som vi var inne lite på sist. Framtiden var lite kittlande och vi ville se vad det fanns för alternativa framtidar inom plural,
ja.
Som eventuellt skulle kunna slås in då.
Ja, men alltså de här filmerna har ju liksom, det har alltid varit sci-fi filmer där man har, inte bara med aliens och så, utan man har faktiskt verkligen framtidsfilmer med, jag tänker på Tron och sådär, att man kan komma in i datorer, det är flygande bilar överallt. Tillbaka till framtiden 2 tänker jag direkt på.
Mm.
När man faktiskt kan se i den filmen, den utspelar sig 2015 och så står det på en biograf, så står det Disney presents Star Wars Episode 7.
Jag kommer bara ihåg hajen-scenen när det är ett sånt här hologram som kommer ner och ska bita McFly.
Nej, det är ju faktiskt bara sekunderna innan.
Ja, ah, det är det. Ah, okay.
Mm. Ah, så där.
Det är Tillbaka till framtiden 2 kan jag för övrigt säga är min favorit av de tre. Och det kan man få ganska mycket skäll för av många som tycker att ettan är den bästa. Men jag gillar nog fan tvåan.
Nej, jag gillar nog faktiskt tvåan bäst också.
Är tvåan när de åker tillbaka till Vilda Västern, va?
Nej, det är trean.
Precis.
Ja, jag ber om ursäkt.
Tvåan slutar med en cliffhanger att man förstår att Doc är i Vilda Västern.
Ja, för den slutar ju med att han får ett brev från... Just början på 1900-talet tror jag.
När han står där på motorvägen. Det är en så jävla mäktig scen liksom. Och så svävar den där drakgrejen i luften.
Är det i första filmen hans mamma blir kär i McFly?
Ja, och jag tror att det är det som gör att många tycker om ettan, för att det är ett så saftigt koncept med en morsa som blir kåt på sin egen son liksom.
Det är,
och det är bra, det är en jättebra film. Men jag tänker att tvåan är roligare på något sätt.
Ja.
Och så fantasifull.
Men alltså jag tänker mig också att det är lite för att man känner karaktärerna på ett annat sätt.
Mm.
Och man bara, och det är ju han, och det är ju han.
Ja, det är så roligt när man får se science fiction-versionen av Biff när han kommer in med den här taggiga jävla grejen.
Han ser lite ut som, hans frisyr ser ut som Paul i Tecken.
Ja, just det.
Men, och det jag älskar mest med Tillbaka till framtiden, det är ju ändå McFlys klädstil. Alltså just hans lite, vad ska man säga, hans collegejacka eller vad man nu kan säga.
Ja, det är väl en sån här självtorkande jacka av något slag.
Ja.
Som känns nästan lite ikonisk. Och sen hans skor som kan knyta sig själva.
Ja.
För att framtids-
sådana skor finns ju idag faktiskt.
Gör det?
Ja, det finns sådana skor som, det är som en grej som bara dras ihop av en maskin typ.
Vad häftigt.
Och den känner av din fot då, så att säga, så att den inte liksom blir för tight heller.
Mm-hmm.
Så det är många filmer från 80-talet som handlade just om sci-fi som har förutsett framtiden lite grann där. Däremot så har vi inga Wookies runt om oss nu, eller R2-D2 som...
hittat till Kashyyken.
Exakt. Om inte du råkar vara lite av en släkting därifrån.
Jag vet man aldrig.
Du har ju alltid varit min Chewbacca, det har jag alltid sagt. Men det här med, det är så jäkla kul, för då kommer vi automatiskt in lite grann på Star Wars här. En stor franchise som fick fäste redan då 1977. Och det jag tycker var så jävla intressant med det här, det är när George Lucas har presenterat processen till hur Stjärnornas krig kom till. Att det var ju inte liksom guld och gröna skogar, det var ju skitsvårsålt. Så jag ställer dig lite mot väggen nu, David här. Men Brutto och jag representerar Fox då, som köpte rättigheterna till Star Wars. Och du ska vara en ung George Lucas som kliver in här nu i vårt headquarter i centrala LA då. Eller New York, jag vet inte vart de sitter. Du ska gå in och pitcha Star Wars-filmen för oss, och vi har aldrig hört talas om det här innan. Så ja, golvet är ditt.
Mina herrar.
Hej, så här kan vi göra. Vi kan säga det här.
Ja, David Oscarsson, please come in.
Ja, du behöver inte ta det på engelska, men jag svarar på engelska.
Yes, hello.
Hello. Hello, David.
Hello, gentlemen.
Hello.
Jag har en idé till en film som jag tänkte att vi ska göra.
Du, det är jävligt många som har och jag har lite ont om tid, men kör på här.
Shoot. Jag har en pitch som jag tror att ni kommer uppskatta.
Okay? Så är alla.
Lyssna nu. Vi är i rymden. Och det är ett stort ont imperium som har makten över hela rymden. Det finns en liten men stark rebellstyrka som kämpar mot dem. Men det här, det är en hjältesaga som utspelar sig i den här kontexten. Så vi har en ung kille som heter Luke. Han bor med Luke. Han bor med sin farbror och
vem bor han med?
Ja,
jag tror jag börjar inse någonting nu som känns lite läskigt. Nu är det någonting som börjar kännas creepy här. Ja, men jag försöker väl köra på då. Luke bor på en planet tillsammans med sin farbror och farbrorns kvinna. Han vill bort från den här planeten, han drömmer om äventyr ute i kosmos liksom. Han är trött på att bara mjölka aliens eller vad det är han gör på den där planeten. Han hamnar i ett läge där han har nothing to lose för att hans hem bombarderas av det här ondskefulla imperiet.
Okej.
Okay. Och efter det så söker han upp Obi-Wan Kenobi i öknen och säger att...
Vem är det?
Det är en... Alltså, det är en sorts A-lagare liksom, som i en särk som är något av en legend. Och jag menar, legenderna vi har idag, det är ju A-lagare liksom. Det är det man menar när man säger legend. Så det är liksom den här science fiction-världens motsvarighet till en sådan.
Okay.
Alla känner till honom liksom. Och Luke vet att om han ska ut i världen och få vara med om lite saker, då måste han leta rätt på Obi-Wan Kenobi.
Aha.
Rymdens Kenta alltså.
Ja, lite så faktiskt.
Vad händer sen då? Bara lite fort här.
Ja, men han stöter ihop med Obi-Wan Kenobi. Luke har dessförinnan fått tag på en robot, tror jag, som han tycker är lite märklig. Och så visar han den här roboten för Obi-Wan Kenobi. Och den här roboten kan spela upp ett hologrammeddelande där en prinsessa vid namn Leia, som är en del av den här rebellstyrkan jag pratade om tidigare, berättar att hon är i nöd och behöver hjälp. Av ingen mindre än den här mannen som Luke då har sökt upp, Obi-Wan Kenobi.
Oj då, mm-hmm. Det här låter ju spännande faktiskt.
Ganska bra grund till ett spacigt äventyr, om jag får säga så.
Fråga om vad det är för spaciga svampar du har ätit. Nej, men det är ju så intressant det här med när George Lucas då kom in. Och the rest is history egentligen. Då har du inte ens kommit till Darth Vader och allt det där. Men det är så intressant med att han fick ju egentligen nobben flera gånger när han försökte pitcha sin Star Wars-idé. Och sen till slut så var det ju Fox som nappade. Och jag vet inte, budgeten var väl inte, han hade väl ändå hyfsat stor budget till en början med.
Ja, en hyfsad budget.
Mm. Men alltså det kan ju nog inte vara lätt liksom på 70-talet komma in med sån här idé. Det är en sann visionär av rang. Och lyckas ändå liksom, det är ju många som har sagt att Star Wars är lite av en rymdopera.
Ja. Och jag tänkte just, var inte George Lucas väldigt inspirerad av såna här gamla, vad kallas de för, swashbuckle-filmer, alltså äventyrsfilmer, alla de tre musketörerna typ. Mm. Att det är något liksom av en sån klassisk hjältesaga liksom.
Ja, verkligen. Mm. He started from the bottom, now we're here, tänker han då, med en grön ljusabel i handen och
Drake.
Blå, eller hur? En blå då, men sen har den ju grön.
Mm, ja, men det är ju först i Return of the Jedi.
Ja, men det är det jag menar. Started from the bottom, now we're here.
Nu är det liksom. För att den blåa är Obi-Wans ljusabel.
Nej, Anakin's.
Aha, får han den av?
Han får den av Obi-Wan. Mm. Men
den gröna han byggt
Obi-Wan, ja, precis. Mm. Obi-Wan tar ju Anakin's ljusabel och håller den till Luke.
Aha.
Så han stashar den. Han har den bara hemma till Luke.
Okej, okej.
Just det.
Ja, men alltså Star Wars var ju, det slog igenom med Storm som sagt, minst sagt. Och sen blev det ju en trilogi av det. Det blev ju 81 då Rymdimperiet slår tillbaka. Och då är vi inne på 80-talet här. Många säger ju Empire Strikes Back, alltså Rymdimperiet slår tillbaka, är den bästa Star Wars-filmen there is. Varför tror ni att Rymdimperiet slår tillbaka är en bättre film än den första?
Den motivationen som brukar ges är väl att det ska vara den mörkaste filmen.
Där just liksom, den här movieplottarnas, eller movietwistarnas movietwist.
Exakt.
För det är ju en grej där med filmerna som fick uppföljare på uppföljare på uppföljare. Det här var ju en era, alltså 80- och 90-talet, där faktiskt sequels var oftast bättre än den första upplagan av filmerna. Jag har ett exempel. Vi kan ju ta Terminator då exempelvis då. Första Terminator-filmen har ju gått till historien, men den som alla minns idag, den som alla pratar om, det är ju ändå Terminator 2. Och det tycker jag är väldigt intressant, att man lyckades på den tiden att kunna göra en uppföljare minst lika bra, men om inte bättre.
Jag kan ju tycka att de lyckades göra den onda till den goda på ett väldigt bra sätt.
Ja, verkligen.
Det är väl just det också, att man, man gillar den.
För mig är det lite raketforskning att kunna göra en tvåa bra idag. Idag måste du ha rätt recept för att kunna lyckas med det. Jag menar, Frozen 2 kom ut nu nyligen. Den är inte alls lika hypad som den första.
Nej.
De försöker det där liksom. Går inte.
Är det inte lite vedertaget dock, alltså bara som ett exempel nu, nu kommer vi in på 90-tal och 2000-tal, att Toy Story är en filmserie som bara har blivit bättre och bättre för varje film. För trean anser väl de flesta är den bästa.
Ja.
Nu har ju fyran kommit också, jag har inte ens sett den.
Den är faktiskt fantastisk.
Den är det.
Ja, jag gillar den. Jag tycker det, jag håller med om det. Jag tycker att de blir bättre och bättre. Även om ettan har liksom en speciell plats i hjärtat, eftersom det var den första. Och jag var ju faktiskt liten när den kom. Så måste jag ändå säga att jag tycker nog att den sista är den bästa.
Men det är också det här med Rymdimperiet slår tillbaka, om vi jämför med Två tornen då, Sagan om ringen. Där har vi ju liksom, det är klassiska mellanfilmer.
Ja.
Om det ska vara då en trilogi, då börjar man ju, det är, man måste ju ha en stark början och ett starkt mittenparti. Men den blir ofta så här lite, inte överflödig, den är fortfarande jävligt viktig. Men sen ska man komma till den tredje filmen, och det är den som ska liksom knyta ihop hela säcken. Så ofta blir ju liksom en mellanfilm lite så här, funkar väl liksom.
De kallas ofta för transportsträckor.
All right. Men här lyckades ju ändå George Lucas med Rymdimperiet slår tillbaka, och liksom, ja, det blev en av de bästa Star Wars-filmerna.
Vilken tycker ni är den bästa av de tre originalfilmerna?
Jag hade nog sagt, det här minns jag, när vi ändå pratade om videobutiker i förra avsnittet, så jag var inne i en leksaksaffär och bytte en VHS-film som jag hade fått i födelsedagspresent av en kompis. Det var Babe, den här grisen, Babe. Och jag känner så här, ja men den här är väl lite gullig och så, men fan, jag vill ju ha Star Wars. Så jag går in, byter in den filmen, Babe då.
Den modiga lilla grisen.
Den modiga lilla grisen, där min polare hade köpt den här filmen då. Fick ett kvitto tillbaka, och sen ser vi, fan, det är Star Wars Return of the Jedi på VHS där. Jag köper den. Så jag köpte den istället för Babe då. Så jag kollade ju på Return of the Jedi jävligt mycket när jag var liten, på min egna VHS som jag hade. Med vit ram, det var så jävla coolt. Och då blir det ju liksom, för mig har ju Return of the Jedi fått en särskild plats i mitt hjärta. Sen idag kanske jag inte, nu när man har blivit lite mer filmfantast och förstår sig på film på ett helt annat sätt, så kan jag ju säga att Rymdimperiet slår tillbaka är den bättre filmen. Men jag tycker om det här med alla Ewoks och allting det där, det, jag vet inte.
Du hade sett ettan och tvåan innan du såg Return of the Jedi?
Jag tror det. Jag är faktiskt inte helt säker alltså.
Jag gillar ju The Empire Strikes Back. Men mycket är ju på grund av första scenen, slaget vid Hoth.
Ja.
Just det. Det var ju också banbrytande med tanke på att en sån scen hade aldrig spelats in förut.
Nej.
Han använde sig av en helt ny teknologi för att få till de där liksom scenerna också. När det är speeders som åker runt då, de här
AT-AT
och fäller dem. Det var så jävla coolt alltså.
Alltså, men det är, jag såg om faktiskt hela den originaltrilogin för inte så länge sedan, och då såg jag om de här
prequel.
Nej, men det är ett fan som har restaurerat de gamla Star Wars-filmerna för att få dem att bli så mycket som de var precis när de kom på bio liksom, innan Lucas hade gått in och lagt till massa digitala grejer. Så det ska bara vara exakt som de var innan allt sånt där hände. Och alltså, jag tänker det nu när ni pratar om slaget vid Hoth i början. Alltså, det jag reagerade på nu när jag såg om Empire Strikes Back, att det är en så jävla bra scen. Alltså, det håller så bra idag, och det är så fartfyllt och snyggt och verkligen coolt.
Fatta vad man tänkte då när man gick ut efter att ha sett den på bio då, förslagsvis. Vad man hade för känsla i kroppen då, bara. Jävlar, nu har en ny standard sats alltså. Har ni, era föräldrar, vet ni om, har ni frågat dem om de gick och kollade på Star Wars på bio?
Jag tror inte det. Men jag är inte säker, jag ska inte svära på det. Men jag tror faktiskt inte de gjorde det. Pappa kanske. mamma känns inte, hon gillar Sound of Music liksom. Ja. Hon gillar inte Star Wars.
Det var en rätt så sjuk grej som hände för inte så länge sedan. Jag fick elfel hemma i köket. Så jag fick hjälp av min granne. Han kom in och skulle hjälpa mig. Och han är lite äldre, vad kan han vara? 60 plus. Och då hjälpte han mig. Och så fick han se då, jag har ju en R2-D2 och en Boba Fett och så vidare i mitt skåp där i vardagsrummet. Mm. Och då säger han så här, ah, du gillar Star Wars, säger jag. Ja, det gjorde jag med när jag var ung liksom. Ja. Jag var på bion och såg den tredje filmen, Jedins återkomst, 83 liksom. Jag har den planschen, originalplanschen här hemma om du vill ha den.
What? Lägg ner!
Jag bara, och jag kunde inte säga ja då. Det skulle vara helt fruktansvärt om jag sa ja. Jag bara, nej, alltså, och du, den där ska du behålla. Det är ju samlarvärde deluxe på den om du har den liksom. Så jag kände ju så här där och då, bara, nej, det hade varit skitcoolt att ha den. Men om han har barn eller så vidare, fan, den där måste ju gå i generations liksom. Mm. Inte genom granne för att han fick elfel helt huxflux liksom.
Jag tänker, för även om det är den svenska affischen, vilket jag antar att det är, så är det värd en hel del med tanke på att det är just Star Wars liksom.
Verkligen. Nej, för mig då, med tanke på att jag hade Return of the Jedi som favoritfilm, så hade den suttit som smäcket där på väggen i sovrummet eller i vardagsrummet. Men nej,
jag förstår det.
Nej, den ska han behålla, tycker jag.
Vi har inte pratat så mycket om det jag ville prata om egentligen. Det var Aliens. Mm. Eller Alien, liksom filmerna då, som var där vi pratade om att andra filmen var bättre. Mm. Det håller jag med om där med. Mm. Att andra filmen är bättre. Men däremot så är ju tredje filmen helt värdelös.
Okej.
Tycker jag.
Nu hettar det till här i studion.
Nej, jag tycker verkligen att den är helt värdelös. Jag har sett den typ två gånger och jag var såhär, nej, den här filmen vill jag nog aldrig se om.
Vad har David för svar på det?
Trean är ju ansedd som ett ganska stort misslyckande. Den versionen som gick upp på bio var ju inte David Finchers preferred version. Så om man köper filmen på DVD eller Blu-ray nu idag så kan man få två versioner av den. Och jag skulle väl personligen säga att alltså, hans preferred version inte är så här asmycket bättre än den andra. Men jag tycker ganska bra om alla Alien-filmerna för att de är så himla olika varandra. Det är ganska uppfriskande när man ser dem. Liksom, att de är så...
Jo, men alltså det är ju verkligen så här. Första filmen är ju väldigt mycket av en skräckfilm. Mm. Men bara på det här skeppet, det är en alien som kryper runt i gångarna och dödar dem en och en. Andra filmen, det är mer av en actionfilm.
Det är verkligen en actionfilm.
Det är verkligen en
riktigt stänkare.
Ja. Mm. Och sen har du tredje filmen som är liksom någon sorts thriller-aktig.
Ja, nästan fängelsedrama nästan.
Ja, men faktiskt. Mm.
Under vilken tidsspann släpptes de här tre filmerna? Det började
78 och sen så kom nästa, jag vill säga 86 faktiskt.
Ja, jag vill också säga 86.
På Aliens.
Och Alien 3 gissar jag
92
är det, okej. Okay, Och sen så kom ju Jean-Pierre Jeunets 4 Alien Resurrection 98 eller 99?
97
fan.
Ja, så nära.
Men kan det vara någonting med att olika liksom tidsepokrar här, ska man kunna säga. Nej, men att den första kom på 70-talet, sen var vi inne på 80-talet, sen 90-talet. Vill man ha lite annan vibe på de här filmerna liksom, att man ville ha lite skräck i början där. Mm. Sen går det vidare till en action, för det var inne med action, och sen in på 90-talet där, då ville man ha lite thriller och lite liksom psykologisk thriller.
Jag tror att det kan ligga något i det. Och sen faktiskt också att det är liksom väldigt olika regissörer som har gjort dem också.
Ja,
de är
verkligen
väldigt egna skapare.
Ja, det jag tänker på också, det är ju liksom att James Cameron har ju gjort den andra filmen, Återkomsten, vilken är min favorit. Det var den som jag såg först och det är den jag sett flest gånger. Men jag kommer ihåg att Filmstaden, eller SF hette det ju då, hade ju på 35, skitsamma. Mm. Så hade ju de något jubileum i alla fall och drog upp den på bio igen. Mm. Mm-hmm. Som någon så här, de hade ju någon så här jubileumsgrej, vet jag.
Var du såg den då? Eller?
Nej, jag var faktiskt inte det. Men de skulle, jag vet inte, de skulle ha bara så här restaurerat filmen lite grann. Mm. Så jag kände att det.
Det är ju lite coolt när filmer får en comeback på bio så.
Absolut.
Då blir det lite mer så här, fan, det känns som att man åker tillbaka till tiden då och får uppleva filmen på nytt.
Där kan jag gärna peta in lite med mina filmvetenskapskunskaper apropå just när filmer får liv på nytt på bio. Det var ju en väldigt mycket större grej innan vi kunde gå och hyra VHS och sånt där. Mm, liksom. För innan det så kunde du bara se film på bio eller på TV. Så när någonting gick upp på bio på nytt, då var det liksom första gången många fick chansen att se filmen för första gången. Ett bra exempel på det är ju alla Hitchcocks gamla klassiker. När de liksom gick upp på bio på 80-talet var det en jävligt stor grej. Liksom. Mm.
Jag kan tänka mig det. Det är ju många filmer som man har sett i efterhand hemma i vardagsrummet och tänkt så här, fan. Det här är ju en biofilm, vad fan ser jag den hemma här på min 47-tummare liksom?
Ja. 47 tum är rätt bra.
Ja, jag låter så jävla bortskämd när jag pratar och jag tänker på. Men hörni, jag är lite redo på att gå in på nästa kategori som är då lite rysare, lite skräckfilmer. Mm. Mm. Så Brutte, du får utbrista återigen.
Rysare!
Nu är det dags för rysare här.
Ja, och då passar det ju faktiskt ganska bra att vi går från Alien till...
Exakt, snygg segway som man säger. Mm. Och David, jag har ju förstått att du är lite av en skräckrysarfantast.
Mm. Oh ja.
Men lite mer av de äldre filmerna kanske då, från 60-70-tal.
Alltså 70-talet är typ mitt favoritdecennium, vilka filmer det än handlar om. Alltså både när vi kommer till action, polisgrejer, skräck och så vidare. Jag tycker nästan att allt det bästa finns på 70-talet.
Varför då?
Alltså det där är ju någonting som man verkligen kan fråga sig. Varför kom alla de här superbra filmerna på 70-talet? Och det man kan kolla på för att försöka förstå det är ju, vad var det för strömningar då och sånt där liksom. Och det handlade ju väldigt mycket om att man gjorde filmer independent helt enkelt och vågade ta upp ämnen som de stora filmstudion inte hade varit intresserade av att ta i med tång tidigare. Liksom. Mm. Man kunde ta ut svängarna, visa mer grejer som inte hade visats tidigare.
Jag tror att det som öppnade upp väldigt mycket, att man kunde göra filmer som Alien och Star Wars.
Oh, verkligen. Man brukar ju prata om någonting som kallas för New Hollywood, och en av de filmerna som drog igång den rörelsen, om man nu ska kalla det för det, är ju Easy Rider.
Mm, just det, med Peter Fonda och...
Dennis Hopper.
Dennis Hopper.
Mm, tror jag.
Det här är en film som inte jag har koll på alls. Easy Rider.
Mm. En klassiker.
Fan, jag känner mig så dum ibland.
Och tyvärr bara sett den en gång, och minst den lite vakt nu. Men den brukar ofta få liksom stå för hela New Hollywood. Men i det så ingår ju en massa andra filmer som har blivit extremt stora. Till exempel Steven Spielbergs Jaws.
Mm. All right.
Som man tänker på 80-talet kanske som det stora blockbuster-decenniet, men många menar ju att den absolut första blockbuster-filmen som gjordes var just Steven Spielbergs Jaws, och det känns ganska rimligt just för att den har det tydliga konceptet.
Ja, exakt, det är ju verkligen så här, det ska vara någonting som händer i början som är väldigt dåligt, och sen så ska den byggas upp så att det blir ganska bra, och sen ska den bara tvärdyka rakt ner, för det händer, det liksom kommer en twist som gör att det bara går rakt ner i botten för protagonisten, och sen så ska den sluta lyckligt.
Ja, och så har den som så många 80-tals blockbusters också en väldigt stark minnesvärd specialeffekt, som ju i Jaws fall är hajen.
Ja.
Men jag skulle säga att det som skiljer Jaws från många av de blockbusters som kom på 80-talet är att den har någonting som de inte har. Den har riktigt drama, den har liksom riktig psykologi som man inte är så bortskämd med på 80-talet. Den känns mer seriös helt enkelt.
Och sen också att det handlar just om, visst nu är det en jättestor haj det handlar om, men det är ändå, vad ska man säga?
Vit haj.
Mm. En vit, stor, jäkla haj helt enkelt. Vit och kränkt är den till och med. Nej, men att den liksom, det är inte så långt bort från att människor har ju blivit utsatta för hajattacker och så vidare. Man kan ju känna igen sig i den här paniken av att man är i någon ocean någonstans.
Och den har ju en till sak har den ju faktiskt också, som de här blockbusterfilmerna har. Och det är ju musik, ett ledmotiv,
ja, just
som är liksom inte likt någonting annat.
Vi klämmer in den här, hörni. Och vad är det han säger nu igen? Det är något episkt citat som han säger där på båten.
We're gonna need a bigger boat.
Ja, just det, den ja. Ja, den där går ju till historien.
Och jag tror en till stor replik på slutet där. Smile, you son of
a... Ja, klockred alltså. Men sen då, om vi går över någon som för mig i alla fall ändrade lite skräckfilmsgenre, eller det var ju fortfarande inom skräckfilmen. Jaws var ju såklart en psykologisk skräckfilm, men någon annan som hade koll på det, hur man ska liksom skapa trauman hos människor, det var ju Stephen King. Och då pratade ju självklart om Stanley Kubricks The Shining.
Mm.
Och här började vi prata allvar. Här var det ju lite så här, Här tänker man så här, okej, okay, vad har både Stephen King och Stanley Kubrick rökt för någonting? Det här är väldigt obehagligt. Kan man ens göra film på det här sättet? The Shining har ju säkert de som såg den på bio då, och de var runt 16-17 år och var lite olydiga där. Och jag vet inte om det var någon åldersgräns på The Shining då. Hade de...
Det tror jag nog.
Det måste ha varit 15 här i Sverige.
15 i Sverige, ja.
Ja.
Men de som kanske gick dit och kollade på den när de var 11-12, bara för de hade en storebror eller storesyra som ville bara, men kom igen, det går bra så här. Och så lyckas man smuggla in sin 11-åring där då till brorsa.
Det är nog många som har fått trauman. Det finns tre scener i den filmen som jag tänker direkt ger trauman. Den första jag tänker på, det är när han hittar den här unga tjejen i badkaret som blir en förmultnad gammal dam istället. Den är skitäcklig. Tvillingarna, när han kommer på sin trike och det kommer blod ur hissen.
Fy fan.
Och sen är det nummer tre då, när han kommer in genom dörren och bara, here's Johnny.
Ja, helt psykotiskt där alltså.
Det är väl de tre mest ikoniska grejerna i filmen. Ja. Jag lägger gärna till en annan minnesvärd detalj, och det är ju i slutet när Jack Torrance fru Wendy har panik och springer mellan olika rum, och liksom, då har det verkligen spökerierna slagit ut. Det är spöken överallt, och så tittar hon in i ett rum och så är det en gammal herre som sitter ovanpå en säng och blir avsugen av en man i en björnkostym.
Bara det? Ja. Hur sjukt är inte det här liksom?
Det är väldigt speciellt.
Och att man vågade göra sådana filmer så in på 80-talet, för det var ju fortfarande lite så här.
Ja, men det här, den kom 1980.
Exakt, det var faktiskt någonting jag satt och funderade på hemma innan jag kom hit för att vi skulle spela in de här avsnitten. Den är ju en sån här typisk skarvfilm. Och många menar ju att den är mer som en 70-talsfilm än en 80-talsfilm.
Ja, men jag tänker med den som en 70-talsfilm. Jag var rätt säker på att den kom 78 eller 79, men så jag kollade upp det där och så var det ju 1980 då.
Men den började spelas in redan 78, vill jag minnas att jag läste på nätet. Och den har ju mycket av den här färgskalan som jag tror att vi ofta kopplar med 70-talet, att det är brunt och orange och sådär.
Ja, precis.
Verkligen. Men sen kom ju en ny våg av skräckfilmer också in på 80-talet, och det här blev ju nästan det stora, det som blev lite kommersiell skräck skulle man kunna säga. Och jag vet inte, jag vill gärna säga slasherfilmer.
Jajamän.
Eller hur? Det här är grejer som jag bara känner så här, fan vad påläst jag känner mig, men jag sitter och chansar lite här och väntar tills David säger bara, app, är det fel? Har du någon info på det här med slasherfilmer och varför det kanske blev som så att man helt plötsligt skulle se massa ungdomar som såg normativt bra ut bli totalt jävla slaktade med en machete exempelvis? Vart kom det ifrån, tror du?
Det är ju egentligen, jag skulle säga att det är från 70-talet, för jag skulle vilja säga att det började med Halloween.
Den filmen som man brukar säga är den absolut första slasherfilmen som drog igång allt är en film som jag dessvärre inte har sett än. Och det är den kanadensiska skräckfilmen Black Christmas från 1974, som jag tror att det har kommit en remake på nu ganska nyligen.
Black Christmas, det var alltså en slasherfilm.
Ja, man brukar kalla det för proto-slasher liksom, för att vågen var ju inte igång, men att den är ett av de första exemplen på när massa unga människor dödas på kreativa sätt.
För en slasherfilm då, om jag ska liksom bara beskriva som en lekman då, vad en slasherfilm är, så får ni ta och rätta mig om jag har fel. En slasherfilm då utspelar sig att det är ett gäng med ungdomar förslagsvis då, eller att det utspelar sig i ett hus eller vad det nu kan vara, eller på en camping någonstans. Och sen är det en ensam mördare som antingen är en människa eller någon form av övernaturlig sak, där den personen bara ska bara gå på en killing spree och mörda alla på olika kreativa sätt. Det är väl en enkel förklaring på en slasherfilm. Och då har vi ju liksom filmerna som Fredag den 13, Terror on Elm Street. Kan den räknas som en slasherfilm?
Alltså ja.
Ja.
Då tänker jag på Freddy Krueger då, att han besöker sina offer i drömmarna där och mördar dem.
Och som Brutti sa, Halloween-serien är ju stilbildande.
Precis. Och då har vi ju, just när det kommer till Fredag den 13, de här filmerna kommer jag ihåg att jag hade ett maraton ihop med två polare till mig då. Och vi liksom upplevde ju Fredag den 13 på ett helt annat sätt, för det här var ju filmer som inte vi hade så stor koll på, utan vi valde att när vi gick på gymnasiet bara, fan, ska vi inte se de här Fredag om 13? Man har ju bara sett någon gång på så här någon kort videoklipp av det liksom. Men vi vill ju bara, nu ska vi plöja alla de här filmerna och ta det för vad det är. Men det jag tycker är så jäkla intressant med de här filmerna, det är att de är ju lite töntiga också. Och det är det som blir det charmiga med det hela liksom, att...
Ja, men jag tänker det också. Men jag tänker ju The Texas Chainsaw Massacre också. Den kommer ju...
Den får man nästan räkna in lite där faktiskt.
Den är ju lite så.
Absolut.
Och det skulle vara sjuka jäkla mördare då som använde kanske ett klassiskt tillhygge då. I Fredag den 13:s fall, då var det väl en kniv i de första filmerna han hade. Och sen gick han över till en klassisk
machete.
Och den där hockeymasken då.
Första filmen jag såg i serien var faktiskt del 8, Jason Takes Manhattan, som ju inte brukar hyllas som den bästa i serien. Men jag var väldigt ung och påverkbar när jag såg den. Den gjorde väldigt starkt intryck på mig. Och i slutet på den filmen så tar han ju av sig hockeymasken, så att man får se hans ansikte i det vuxna formatet liksom. Det ser ut som en dödskalle som håller på och smälter typ, eller någonting. De är i ett kloaksystem eller vad det är.
Just det.
Alltså, jag har bara sett ettan och tvåan.
Ja, okej. Okay. Men det är, ettan är ju den bästa skulle jag säga.
Ja, shit alltså.
Sen när det gäller Halloween så var det faktiskt H20 som jag såg först. Kom ihåg en väldigt stark scen i början då när det är något hockeygäng. Just vi pratade lite hockey som ska fira Halloween, och då så kommer ju han Michael Myers där in då och sätter en skrisko rakt genom pannan på en snubbe. Så han sitter där i en fåtölj med en skrisko rakt mitt i pannan.
Men det var ju också lite grann, om jag får säga det själv, så känns det som att slasherfilmer var lite grann av en revive av vad
exploitation.
Exploitation filmer att det skulle, det var ju mycket sexscener i de här filmerna med i alla fall grovhångel i en soffa någonstans.
Ja,
och sen kommer han in då någon stor bjässe. Surprise motherfucker. Med en hockeymask och mördar två stycken med ett spjut, och medan de kanske har lite petting där liksom. Det var väl lite grann exploitations vibe på det där hela.
Fast med en budget.
Ja, men precis.
Ja, precis. Med lite mer budget och kanske liksom lite genom ett mer 80-tal cyniskt filter på något sätt. För liksom mycket av den här intressanta, snygga karaktärsbildningen i filmer från 70-talet, den var liksom lite som bortsopad. Och man fick se ett gäng stereotypa, vackra ungdomar liksom bara mördas utan någon superbra
utan
anledning.
Ja. Men alltså, det var verkligen exakt. Särskilt i Halloween skulle jag säga.
Nej, precis. Alltså, det är ju så intressant med första filmen när man knappt vet någonting om Michael Myers. Man får lite förklaringar och sånt där i de efterföljande filmerna, men John Carpenter står ju inte för det själv. I första filmen är det verkligen att man har fan ingen aning om vad Michael Myers håller på med. Varför är han ute efter Jamie Lee Curtis liksom och förföljer henne och så?
Ja, exakt.
För det är väl hans syster?
Det är det som framkommer i tvåan och som Carpenter inte alls tycker om att det är så.
Nej.
Men det som jag tycker är så kul, som jag alltid stör mig på och som jag vet fortfarande följer efter i skräckfilmer, det är alltid att det är någon ovetande man eller kvinna som går in i ett väldigt obehagligt en obehaglig situation. Det kan vara nedsläckt, det kan vara lite mystiska ljud. De ska alltid vara själva. De har typ en kompis med sig bara, wait here, I will check the noise out. Och de bara, okej, okay, I'm waiting here. Och sen då ska den personen gå in bara, hello. Och så sitter man där i soffan, skiter lite grann bara, varför går du in själv för?
Men det, är
det här reagerar ingen normal människa. Du är psykotisk, men du vill ju dö. Du blir lack på det. Fan vad lack jag blir.
Kommer du ihåg den här scenen i Scream?
Ja.
När hon ska hämta någonting i garaget. Och sen ska... kommer hon inte ut, så då ska hon krypa genom den här hundluckan som är
på garagedörren.
Vem fan gör det?
Och så lyfter han upp då, höjer han upp garagedörren tills hon mosas då.
Hon vill ju dö. Hon, fan, bitch had it coming. Förlåt.
Stackars unga blonda Rose McGowan. Flera år innan hon blev ihop med Marilyn Manson.
Var det så till och med? Nej, men alltså det är så jäkla kul det där med att så börjar många skräckfilmer även idag. Liksom. Det har blivit att det är själva plotten, synopsisen liksom. Det ska alltid vara någon som är lite dum i huvudet som verkar ha en death wish sedan långt tillbaka. Alltså, jag skulle gärna vilja att en film idag, en skräckfilm som görs idag, att den är lite verklighetstrogen på ett helt annat sätt. Att så här, är det verkligen smart att du har hört massa mystiska ljud, någonting står inte rätt till, men det första du vill göra då, det är att du går in och tar en dusch själv och höjer musiken, så att du vill vänta, du vill ha en kniv i ryggen liksom. Det har faktiskt hänt när jag var yngre, så kunde jag sitta då och om jag hörde något ljud mitt i natten där och jag satt vid datorn och bara, vad fan, och morsan är inte ens hemma. Och så sitter jag där vid datorn och bara, hallå? Hallå? Och så tar man av sina hörlurar då och så är man kvar där. Och man har ju sett så jävla många slasherfilmer så man vet ju vad som kan komma.
Ja,
en 2 meters lång jävla människa med machete och hockeymask liksom. Det är där jag får upp i mitt huvud.
Ja, jag vet att jag och min bror tyckte att vi hörde ett ljud när vi var små. Så vi gick in, vi hade en källare och där hade vi en liten, vi kallade det för verkstan, för det var lite så här typ, vi hade någon bänk och massa träskivor och hammare och skruvmejslar och grejer. Och av någon anledning så hade vi 2 stycken järnrör som var ungefär 1,5 meter långa som vi hade satt så här maskeringstejp på dem längst ner så att det skulle vara våra svärd, för vi var inne på Donatello och Turtles och sådär, så vi var inne på det, så vi tänkte att det var Donatellos svärd, så vi tog ett varsitt sånt och gick runt i huset med och skulle slå ihjäl den som var inkräktare då.
Men jag kunde ju komma på mig själv då också att bara för att jag skulle skrämma skiten ur den här mördaren då som var ute efter mig, då kunde jag förställa min röst också så att jag lät lite mer arg, bara, hallå? Är det någon där nere som väntar på mig eller? Nu jävlar, kunde jag säga.
Så istället för att du...
Så att han då, Jason 2 meter lång som bara är ute efter att döda, han bara, äh fan, han lät lite för farlig. 1,70 lång liksom på övervåningen. Jag sticker.
Jag känner igen mig det där jättemycket. Jag hade en egen grej när jag var ung och växte upp i ett hus mitt ute i en mörk skog på landet.
Åh, fy fan.
Och så kunde jag vara hemma själv då för mig att jag har någonting. Det kan vara någon i huset. Det där ljudet kan innebära att någon har brutit sig in och nu ligger jag jävligt risigt till. Då hade jag alltid den här rutinen att jag liksom smög mig ut ur mitt rum och sen gick jag från rum till rum där alla dörrar var stängda. Satte handen på handtaget och så öppnade det så här snabbt. Wow! Så där liksom. För jag tänkte att då ska jag skrämma den jäveln som har kommit in här liksom.
Exakt.
Men
tänk om det skulle vara någon som bara var där nere och skulle bre en macka eller vad det kan vara. Stå med en osthyvel och i ren panik för att du skrämmer den personen. Ja. Bara, får du en hyvel rakt i pannan?
Det där låter som något som skulle kunna vara med i en riktig slasherfilm faktiskt. Just den grejen att någon så här bara, och har misstag. Hugger ihjäl sin kille eller tjej.
Osthyvlaren liksom.
Ja, shit alltså.
På tal om lite slasherfilmer så är ju också en annan favoritgenre, det är fortfarande inom skräck då, men splatterfilmer. Då pratar vi zombiefilmer och massa geggamojs och snusk. Ja,
Peter Jackson, kungen liksom.
Ja, Braindead. Det är så sjukt.
Och Bad Taste.
Och Bad Taste. Det är så jäkla sjukt att han senare, några år efter, får äran att regissera Sagan om ringen-trilogin. Mm. Liksom.
Det är så fascinerande faktiskt. Ja.
Men det är väl mer på grund av att han har gjort filmen Forgotten Silver, som var en av de absolut första, ja, de där, så här, mockumentary-genren.
Mm. Ja, ingen film som jag har sett faktiskt.
Ja, okay. Den är inte jättebra, tycker inte jag. Så den är ganska långtråkig. För alltså, han har gjort en dokumentär som inte stämmer. Alltså, det är bara påhittat alltihopa. Mm. Han har hittat gamla så här, Super 8-rullar med band från sin farfar som han intervjuar massa folk om. Och sen så, lite kuriosa om den här filmen är att när den väl gick upp på bio så tyckte folk att den var väldigt bra och väldigt intressant dokumentär. Bara för att när han gick ut och sa, nej men alltså, jag har hittat på den här. Folk blev så jävla arga då. Det blev liksom ramaskri över
men
det här.
Var det inte att den håsade upp nationalandan i Nya Zeeland lite grann? För att det var liksom som att, wow, vi har fått en ny nyzeeländsk legend liksom. Ja. Och så, nej, det hittade Peter Jackson på.
Ja.
Aha, vad coolt. Så var det som gjorde att han fick senare regissera Sagan om ringen?
Det var ju så han
visade sin range.
Ja.
Ja, för Braindead och Bad Taste, alltså Braindead var ju en av de sjukaste filmerna jag har sett. En liten kuriosa där då, inte en kuriosa, en anekdot snarare. En film som har fått mig att kräkas på riktigt av att den är så jävla äcklig. Det är just Braindead.
Jag vet vilken scen. Jag vet vilken scen.
Ja, jag tror också vet vilken det är.
Det är när de käkar pudding.
Ja. Den är så jäkla sjukt. Frågan är om jag ens har mage till att beskriva den. Men jag kan bara göra det för skojs skull här. Jag och min polare såg den här scenen för att jag hade sett filmen själv innan. Och sen skulle jag då igen då, för jag mådde illa då av att sett den första gången, men jag skulle visa den scenen igen för min polare så här. Du, det är så jävla äcklig scen i Braindead här. Alltså, den är så, det här måste du se. Han och jag skulle dra iväg och käka på McDonald's efter det här liksom. Men jag då sätter igång den här scenen igen, och då är det ju hans morsa, alltså skådespelarens, eller huvudrollens morsa, De sitter ju där i någon, det är en sån sjuk film. Om ni inte har sett Braindead så se Braindead. De sitter och ska käka middag och det är en dysfunktionell familj så det heter duga. Hon är ju sjuk, hon håller på att bli en zombie för att hon har blivit biten av en sån här liten
råttapa.
Råttapa. Och det är den som bär på det här viruset som gör att helvetet bryter lös liksom.
Ja.
Men då sitter hon och har ett sår på sin underarm som pulserar. Och det är så jävla äckligt för man ser att det kommer upp var det kommer upp var och den pulserar som fan och de ska allting ska äta något var liknande som den här
pudding. Vaniljpudding.
Ja. Custard.
De äter pudding. Som är lik det här varet då som de ska bara för att det var kul grej. Nu kan du äta kycklingklubbor och det känns bättre, men de ska äta pudding som är lik det här såret. Och sen då ser man hur det pulserar och sen börjar det skvätta
ner i.
Det börjar skvätta och hennes, från hennes sår då och hamnar rakt ner i den här puddingen då som han ska äta. Och man ser hur han det är så jävla äckligt, jag kan inte beskriva.
Och sen så tar han en slev.
Ja, en stor. Och det är filmat underifrån så att man ser hans mäktiga haka när han stoppar den där skeden in i munnen.
Jag tror vi får avbryta nu. Jag tror att David spyr snart.
Det är så jävla vidrigt alltså. Fy fan. Den där...
Alltså han är så kvackelmagig.
Den där scenen har gått till historien.
Men
alltså,
precis innan det tycker jag är så jävla roligt. För då så, den här huvudrollen då, han vill ju bara, de är ju från någon tidning där och ska göra om hennes fina hem typ. Och då så ska du äta dem ju någon varmrätt och sen så bara vill han skjutsa iväg dem så fort som möjligt. Och då så utbrister den här mannen då som är med i den här tidningen. Han bara, no pudding! Ja.
What we need is another war, mannen.
Exakt. Han bara slår näven i bordet. What we need is another war!
Ja, alltså, det är en sån film man skulle kunna göra ett helt avsnitt om. Och prata igenom hela filmen.
Min favoritreplik i hela filmen är när han kommer in med gräsklipparen och bara, party's over.
Men sen också en annan film som har satt alltså fan i mig, trauma hos mig med, som också är väldigt äcklig och snuskig som Braindead av PD Action. Det är också Evil Dead. Också en psykologisk slasherfilm skulle man kunna säga, fast den är ju mer som en slasher slash splatter slash psykologisk rysare skulle man kunna säga.
Är det i ettan eller tvåan när en tjej blir våldtagen av skogen?
Det är ettan.
Det är ettan.
Och det är den scenen som ofta klipptes bort när filmen var ny för att det var den mest kontroversiella grejen där.
Ja, men den är också sjukt jäkla bra gjord.
Den är helt marvelous.
Och läskig. Evil Dead, det här är ju filmer som vi kommer slänga upp på våra sociala medier som ni får lite tips på vad ni kanske ska kolla på nu till tacomyset på fredag exempelvis. Försök inte tajma in den här scenen med puddingen och den här kvinnan med så jävla vidrigt alltså.
Är det på riktigt att du tycker det?
Jag tycker det är jävligt. Jag är så kvackelmagig så det finns inte. När det kommer till sånt här kroppsvätskor och mat i samma liksom kontext, det går inte ihop. Ja, nu har jag varit iväg och lagt en pizza under tiden här. Bilderna i huvudet nu när jag satt och pratade om Braindead blev lite för starka och jag återupplevde skiten igen. Så jag häller upp ett glas vatten här och måste passa på också att säga, David, det är en ära att få sitta och snacka film med dig alltså.
Det är en stor ära att få vara här, jag tycker det är superkul.
Ja, men det känns så skönt att ha en utbildad filmvetare med sig också. Det är...
Vetenskapsman i studion.
Exakt, av rang. Det är någon sexappeal över det, vill jag
kanske
säga.
Kanske är det. Och då har vi bara skrapat på ytan. Inte pratat en enda stumfilm, inte pratat om Godard eller Truffaut eller någonting.
Exakt. Men jag tänker med 80-talsfilmer och 90-talsfilmer som vi knappt har varit inne på. Vi har bara hoppat dit till dem, bara lite grann här. Men...
nämnt ett par stycken.
80-talet för mig känns ju lite mer retro än själva sen 90-talet, om jag får säga det själv.
Mm.
Men det här har varit så himla intressant med en del två. Vi kände ju redan efter första där att vi måste nog boka in David återigen så att vi kan få till en del två. Och inte för att lova någonting nu, men det kanske kan bli en del tre. Vi kanske kan slänga upp en poll på det och säga, vill ni ha en del tre av filmerna vi minns? För i så fall hade det varit jävligt kul om vi fick chans att göra det för att liksom täcka 90-talet i sig också. Mm. Vi har pratat om videobutiker, vi har pratat om movieboxar, det gjorde vi i förra avsnittet. Vi har pratat om actionfilmer. Vi har pratat om män i djunglar, i djungels med två MG42er som med stora jävla biceps som kan skjuta av huvudet på en colombiansk gerilla krigsförare där. What? Och vi har även pratat slasherfilmer, vi har pratat splatterfilmer, vi har pratat
skräck, sci-fi. Det
har varit så jäkla mycket. Ja. Kan man nå dig någonstans om man skulle vilja komma i kontakt mer med dig och kanske få något filmtips så där?
Jag heter David Oskarsson på Facebook, Oskarsson med C och 2 S, så man kan skriva till mig där, eller så kan man mejla mig på davidoskarsson1984@gmail.com.
Mm. Jag älskar den där mejlen förresten, fick det lite 84 där också.
Mm, exakt.
Året han är född. Och Brutti, vart kan man nå oss?
På oss. Oss kan man nå på Facebook där vi heter Något Kaiko Podcast, eller på Instagram där vi heter Något Kaiko. Man kan även skicka mail till oss på nagotkaiko@gmail.com.
Och om du har en moviebox med fler än en knapp så kanske du kan till och med gå in och rate. Nej, det kan du inte. Det kan du faktiskt inte. Utan du måste ha en så kallad smartphone där du då kan gå in och lyssna på de här avsnitten, och där kan du då prenumerera på den här podden eller följa den om det är så. Ibland heter poddapparna, de har lite andra funktioner där, vad det nu heter. Du kan även gå in och ge en tummen upp eller ge 5 stjärnor och gå in och recensera vad du tycker om den här podden och kanske om de här avsnitten och om Davids medverkan. Det har varit jättekul att få lite feedback på det här. Och jag säger som vi, eller jag beordrar dig tänkte jag säga, David. Du får avsluta med de 2 gyllene orden återigen för att klappa ihop den här härliga säcken innan vi säger hej då.
Ha det gröt!
Ha det gröt!
Ha det gröt!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.